Podplay.
Men du fan Jocke, jag har tänkt på en sak.
Okej.
Alltså jag tycker det är så jävla fint att en liten kille från Egypten bara kan komma in och vara den engelska ligans bästa spelare. Att Mohamed Salah kan vara Englands bästa. Och det breddar liksom hela den engelska ligan och motiverar ungdomar från hela världen att komma in och bli en positiv kraft i det engelska samhället. Jag tycker det är så jävla fint.
Ja, det är verkligen jättefint. Jag tycker liksom att det är så kul att se, för att det känns verkligen som att han kommer in och berikar engelsk fotboll. Liksom hjälper till att inspirera engelska talanger. Så att de verkligen, ja men de kan titta på honom och tänka, fan vi kan vara lika bra. Så liksom höjer man alla lika mycket.
Tjena Petter.
Tjena killar.
Tjena, tjena. Tjena.
Sorry att jag är lite sen. Jag har, fan det har varit mycket. Men vet ni, jag har tänkt på en grej till det här avsnittet.
Ja, ah, kul.
Jag tänkte på, alltså Kevin De Bruyne. Det är så fint att en liten kille från Belgien kan komma in och vara liksom engelska ligans bästa spelare. Att han liksom kan vara Englands bästa spelare rent allmänt och bredda hela den engelska ligan och vet, motivera ungdomar från hela världen att komma in och bli en positiv kraft i det engelska samhället. Tycker ni inte?
Alltså, jag tycker det är helt fel. Jag tycker att han är en sån som kommer in och förstör engelsk fotboll. Alltså, när man tar in en utländsk talang på det här sättet så liksom, då står ju han i vägen så att de egna talangerna inte får liksom, någon chans att blomstra. Jag tycker det är helt fel väg för Premier League att gå. Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League är tillbaka med mig, Joakim Bryström. Jag vill bara säga att det är roligt det där att Expressens podd om Premier League är tillbaka. Det har jag tagit från Sebastian Mattsson. Jag kommer att han alltid sa så. Så att jag ville liksom föra den traditionen vidare.
Jag tror han har tagit det från Martin Heinius faktiskt.
Ja, så det är, ja, för att jag har märkt någon av er andra är programledare så säger ni inte så. Jag tycker ni får komma ihåg det nästa gång.
Jaha, nej men det vill vi inte. Ja. Vi försöker förnya här, Joakim.
Ja, okej. Okay. Ja, ja.
Bredda.
Den som... Jag tror vi pratat tidigare om att Kick and Rush ska ses som permanent nedlagd. Bara att vi gör små comebacker en gång i veckan.
Okej, så vi ska inte ha någon kontinuitet. Inget minne av vad vi gjort förut.
Nej, precis. Nej, alltså, vi är, podden finns inte. Men vi kommer ut en gång i veckan.
Ja, men jag ska säga, instängd några pixlar i en laptop här på bordet har vi Petterland igen. Det var dig vi hörde. Det är du som pratar skånska.
Efter förra avsnittet fick jag ett Twitter-DM.
DM alltså.
Ja, av en semikänd profil som sa så här: jag vill inte vara splainig, men säg till om du vill ha hjälp att det inte ska liksom internet inte ska hacka under podden. Mm-hmm. Och jag bara, jag tar jättegärna emot hjälp. Sen har han inte svarat. Det tycker jag är ännu värre än att vara splainig. Så om du hör detta.
Ja. Du ser min kända profil.
Vad kul att det här sa. Alltså, precis, om du hör detta så började det hacka precis då. Mitt emot mig här på andra sidan bordet i kött, blod och ben har jag skrivit här. Pontus, One Take, Wainemo. Ja, du pratar inte skånska.
Nej.
Jag ska säga, Petter, vi har delvis löst det där problemet. Vi ska skaffa en sladd här så att vi får internet via lina. Men vi har ingen adapter än, så det får komma nästa vecka.
Men jag kan prata skånska om du vill.
Ja, gör det.
Jag har en ganska bra lunddialekt.
Ja, kör då.
Låt höra.
Nu är det för... Nej, men det går inte. Nej, det kan inte sluta. Ah, det går inte. Jag måste andas det. Jag heter Pontus och jag kommer från Lund egentligen. Men nu sitter jag här med Jocke i poddstudion inne på Expressens redaktion och ska bara hålla på lite grann med datorn här medan ni snackar.
Det låter som en perfekt blandning mellan lundensiska och finska.
Jag känner bara finlandssvenskar från Lund.
Men jag tycker bra. 4 av 5 ändå.
Men jag är extremt nervös när jag skulle dra igång det där.
Jag tycker det låter som en sån här datorrobot som man ber imitera någon i Musikhjälpen.
Ja, det är lite så. Eller så låter han som en finsk Victor Malm också.
Det är väl inte Household, va?
Nej, det är inte Household. Det är bara så här en av oss...
Jag vet inte hur Victor Malm låter.
Han låter sådär, fast det är inte finsk.
Mm. Ja, precis. Bra, då vet vi.
Jag tänkte bara först helt kort fråga om ni är nervösa inför Champions League den här veckan. Ganska komfortabelt för dig, Pontus.
Ja, jag är inte jättenervös, men det är klart man är inte säker på att gå vidare. Men nej, jag skulle säga att jag är mer nervös inför Spurs på lördag.
Okej. Okay. Petter?
Jag är nervös både inför eventuell förlust och eventuell seger. Det här är vad ska man säga, på ett personligt plan, men vi håller på att leta lägenhet. Jag vet inte om jag har råd att åka till Paris som City tar sig till Champions League-final. Så på ett sätt skulle det vara skönt om de bara fuckar upp för att jag inte då behöver tänka på att köpa en eventuell biljett. Samtidigt skulle det vara gött att gå dit och bli slagen av Villarreal i finalen.
Mm. Precis.
Ja.
Hörde du vad han gjorde där, Pontus?
Mm. Jo, nej, jag missade det.
Du missade det.
Men det vore ju kul, det vore kul för Villarreal liksom att slå ut två Manchester-lag i en europeisk final två år på raken.
Mm. Ja, det skulle det faktiskt vara.
Det skulle vara jättekul.
Unai Emerys revansch, va?
Ja, det, får man, det hade man väl fått lov att kalla det, va?
Ja, herregud. Det hade varit ganska mäktigt faktiskt.
Mm. Mm. Men innan
den filmen
igång
vill jag se.
Ja, men nu går vi vidare.
Du, Pontus, vad känner du inför helgen att Liverpool, jag såg någon på Twitter som hade föreslagit att ta ett taktiskt oavgjort för att slippa förlora ligan med en poäng. Jag tyckte det hade sig någonting.
Det är så alltså, det funkar.
Jag köper det.
Men det är ändå så här, det är någonting om hur jävla bra Liverpool och City är just nu, att det är så här, men kan vi inte bara ta ett taktiskt poäng där? Vi kan ju givetvis slå Spurs. Kan vi inte ta ett taktiskt poäng där bara för att vi ska slippa det här narrativet?
Ja, slippa den här jävla, den mörka sista matchen där man sitter och hoppas att Aston Villa ska ta poäng, och så gör de aldrig det.
Nej.
Ja.
Ja, nej, det var roligt. Nu innan vi drar igång på allvar, om vi inte redan har gjort det, men skitsamma. Du hade ett quiz med dig, Petter, som du ville börja med.
Det är ett väldigt kort quiz, men det är väldigt kul. Jag noterade, domare är ju ett ständigt diskussionsämne.
Flera gånger i vår podd också, så det är bra.
Mike Dean lägger ju av efter säsongen, det är känt.
Just det.
Och The Telegraph kunde då avslöja att även Martin Atkinson och John Moss kommer att sluta när säsongen är över. Och i samband med detta så uppmärksammades jag på ett gammalt klipp med våra två husgudar Richard Keys och Andy Gray. När de pratar om någonting John Moss har gjort som de tycker väldigt illa om. Jag ska spela upp ett klipp, det är ganska långt, det är typ 50 sekunder, så bear with them. Men det är viktigt, lyssna nu noga.
Mm. What about this little bit of showboating from one of our referees the other night?
Okej, bara kort inspel här då. Richard Keys säger, vad tycker du om den här little bit of showboating from one of our referees? Och Andy Gray sätter liksom händerna till ansiktet och skrattar i liksom vad säger man, disbelief. Så ska vi fortsätta klippet.
Every picture tells a story, I think. It's about all I can say.
This is the man who's probably made more errors than anybody else since we came out of lockdown. The Fernandes penalty in Aston Villa being one. He consistently gets it wrong. My advice to Mossy would be, and to Mike Riley, there is no place for this.
No.
You've not become as big as or better than anybody else on the football pitch on a match day afternoon. You're there simply to regulate.
Yes.
You're not the star of the show. Cut it out. That, for me, is nonsense.
I'm staggered, honestly. There's not a lot of things leave me speechless. That's very close.
I knew it would.
That's very close. Wow.
Det är inte mycket som lämnar Andy Gray speechless. Men detta är Richard Keys tips till Andy Gray, eller till John Moss då, är alltså att cut it out. Och quizet är helt enkelt, vad är det John Moss har gjort? Vad är det för bild de tittar på i det här tv-programmet? Det är det ni ska gissa. Vad är det John Moss har gjort som lämnar Andy Gray almost speechless?
Oj, det här är otroligt kul.
Otroligt svårt, skulle jag säga.
Jag tycker det kapsar in, alltså, ni vet, vi har många gånger hånat Sir Graham Souness för att han pratar om Pogbas frisyr eller Garth Crooks, och liksom, det här tyckte jag var detta på en helt, helt ny nivå. Ja.
Jag tänker att han trixar med bollen. Alltså, joxar med trasan.
Inte helt fel tänkt, men inte det. Det här är bra poddradio. Jag kan berätta att jag ser ju bara Jocke. Jag hör ett tyst hummande från den finska lundensaren i Musikhjälpens box. Och jag ser att Jocke sitter och kliar sig i hakan. Jag kan väl ge lite från att det handlar om hans utrustning på något sätt.
Nej. Ja.
Alltså,
vad har han på sig?
Men alltså, har han en... Nej.
Det här, ni kommer inte plocka det, men jag vill bara... Liksom,
vad är det? Ja, han har typ rosa fotbollsskor på sig.
Nej, inte alls. Jag kan säga att det har hans fotbollsskor att göra, men hans fotbollsskor är helt svarta.
Aha. Då har han regnbågslaces.
Jag ska säga det nu. Nu är du är så himla nära, men det är svårt. Han har alltså på sina fotbollsskor skrivit in Mossi, sitt smeknamn, på flärpan.
Vad gulligt.
Honest to camp, Levi. I'm staggered.
Det är inte ofta jag blir speechless, men det här var det som gjorde det. Alltså.
Det är extremt nära att han är speechless. För John Moss på sina fotbollsskor har skrivit in sitt smeknamn, Mossi. Jag tycker att det här är brittisk surgubbighet i sin absolut mest koncentrerade form.
Oslagbart.
Ja, verkligen. I'm staggered.
Jag har nu så kamp på livet.
Det blev ingen stundande sorti från Liverpool för Jürgen Klopp. Istället har han förlängt över säsongen 2025-26. Han hyllar kärleken i Liverpool. Han verkar genuint trivas. Men han verkar också få 15 miljoner kronor i månaden för att stanna kvar i Liverpool. Så jag antar att det hjälper för att känna lite kärlek. Men hur som, vi kan börja så här. Petter, du menar att det här är dubbla dåliga nyheter för både Liverpool och för Premier League. Varför då?
Ja, tack. Det är ju, man måste ju försöka hitta, vad ska man säga, problem där man kan.
Så one take Weinemo och hot take Landén, det där vi har här.
Ja, men ungefär så.
Okej.
Grejen är, jag försöker tänka på det, att det är liksom så här, det känns som min första anblick, så är det så här odelat positivt för Liverpool och ligan. Liverpool, det går snart att argumentera för att Jürgen Klopp är liksom en av dem, om inte den största i liksom historien. Han börjar närma sig det. Och att Premier League får ha kvar liksom en av sina absolut mest karismatiska och färgstarka stjärnor och personligheter. Men så börjar man liksom tänka ett varv till. Om vi bara utgår från Liverpool perspektivet, så är det ju att nu kan ju liksom Kurt Cobain kan bli liksom arvingarna här. Det kan bli att han ska, Jürgen Klopp, gå från att liksom vara den här om en kvadruppel med typ en månad kvar på säsongen, till att det ska börja spelas på finlandsfärja, för att det blir inte bättre än så här. Det kan och kommer aldrig bli bättre för Liverpool under Jürgen Klopp än vad det är just i detta nu. Och där borde Jürgen Klopp och Liverpool förstå att det är här vi ska bryta, och den här myten och legenden alltid ska få finnas kvar. För nästa säsong så kommer det inte bli så här bra. Och så kommer det sakta gå ner, och tills det faktiskt sitter folk och skriker på att så här, vi måste ta in Diego Simeone. För att fotbollssupportens minne är kort. Så det är så jag tänker utifrån ett Liverpool-perspektiv.
Ett Arsène Wenger-arv liksom. Att man...
Ja, men exakt. Mm. För att det är liksom, nu står han på toppen. Och borde fatta att om han gör liksom rock'n'roll-självmord här, så kommer hans legend alltid leva vidare. Men annars ska vi alla sluta som Wenger eller ett band som lirar på finlandsfärjan.
Varför kan det inte bli en Alex Ferguson som bara håller i hur länge som helst?
För så funkar inte fotbollen idag.
Okej. Ja, men det är en intressant take, onekligen.
Från ligan tänker jag så här. Att Klopp förlänger kommer ju innebära att Pep också förlänger. För jag tror att den tvekampen är liksom för intressant även för Pep att släppa. Liksom. Det här är ju två kombatanter som pushar varandra till liksom nya höjder. Men det är ju fullkomligt förödande för liga. Där är ju de två bästa tränarna i världen med två fantastiska trupper. Mycket pengar, i Citys fall enorma pengar, i Liverpools fall mycket pengar. Att dessutom bara förbättra på det. Vem ska kunna liksom utmana? Det fanns ju en lockelse i att både Pep och Klopp skulle försvinna och lämna ett maktvakuum och göra Premier League intressant igen.
Ja, det har vi pratat om många gånger, att vi dit var på väg och att ja, Steven Gerrard skulle komma in.
Om liksom Liverpool plockar in Tchouameni från, eller vad han heter, från Monaco till nästa säsong och City plockar Haaland. Ja, vilka ska upp och toucha på dem då? Över 38 matcher. Det är ingen.
Nej, det ser ju mörkt.
Det fanns någonting jävligt lockande i att de två skulle dö för att Premier League skulle leva. Och nu har vi fyra år av tvålagsliga. Mm. Det är så jävla tråkigt och det är alltid Klopps fel.
Jag tror väl att alltså det är alltid så här att man det är några som står på toppen och sen så fylls det ju på bakifrån. Så jag tror att om fyra år så kommer ju inte Klopp och Guardiola fortfarande vara de överlägset bästa. Så det kommer ju komma. Jag tror inte att vi kommer se samma dominans de kommande fyra åren som vi har sett de senaste åren. Jag tror att det kommer bli lite tuffare konkurrens. Så det är väl så jag ser det. Jag tror inte att det här innebär att Liverpool kommer vara lika bra igen de kommande fyra åren. Eller de kommer kanske vara lika bra men inte lika överlägsna tillsammans med City som de har varit. Liksom. Men det jag tar med mig här...
Varför inte?
Nej, för jag tror alltså, att
det var ju det vi sa inför den här säsongen, typ att så här, ja, men nu ska Chelsea utmana på allvar. Och nu känner jag inte bara för att de var piss och sämst mot Everton. Men alltså, rent allmänt, sista den på säsongen så har jag tittat på Chelsea laget så här, är det en enda spelare i det här laget som går in i antingen Liverpool eller City?
Nej,
är det en enda?
Nej, men jag tror väl att Chelsea är väl kanske inte det laget med tanke på hur framtiden ser ut där, men däremot så tror jag väl att det kan komma ett Manchester United om några år, kanske inte nästa säsong men framöver, mot när vi börjar närma oss 2025, då tror jag ändå att det kommer att ha smugit in nya utmanare där. Sen är klart att det troligaste är väl att Liverpool City är bäst eftersom de är det nu och de har jättebra förutsättningar för att fortsätta vara det, men jag tror att det är så pass lång tid att det kommer komma någon ny spännande tränare och alla pengarna finns i Premier League så de bästa tränarna kommer liksom hamna där någonstans. Så jag tror att jag är inte övertygad om att det kommer vara ett two horse race i fyra år till, utan jag tror att det kommer gå precis som allt annat, så går det i cykler och då bör något annat lag komma och alltså ja, men ge Arsenal tre år till, varför skulle de inte kunna vara after liksom. Jag vill inte lika.
Det är tre säsonger. Men jag vet vad jag gör. Jag sätter en reminder på min telefon 2 maj 2025. Ska jag få en reminder om och så här, säg till Pontus vad var det jag sa.
Ja. Se fram emot. För då om du skulle säga det innebär att Liverpool fortfarande är ett av de två bästa lagen i Premier League. Så jag är väldigt nöjd om du säger vad jag sa.
Det kommer ju vara så. Alltså, men, det här med att liksom det skulle vara dåligt för Liverpool med Klopp, det är ju lite med glimten i ögat. Men jag ser faktiskt en liten problematik i att jag kan inte se någon som ska stoppa. Alltså för Arsenal, ungt och spännande utvecklingsbart lag, ja. Att Teta fortfarande upp och ner och eventuellt missa Champions League här, och det är inte alls samma köpkraft den här sommaren. Vi har väntat sedan 2013 på att Manchester United ska komma igång igen. Ja. Liksom. Det har ju inte hänt någonting.
Men nu händer det. Nu kommer det hända.
Det är uppenbart liksom ett hus där träet är ruttet från insidan. Chelsea håller på att implodera. Reece James förresten skulle gå in i City. Bara angående det vi pratade om någon i Chelsea går in i City. Reece James går in i City. Tottenham är en notorisk förlorarklubb och det spelar ingen roll vem som sitter.
Ja, nej, men de kan vi alltid bara säga. Kul att ni håller på, tänker man där.
Mm. Ja, men då är det ju om David Moyes kan behålla Declan Rice och bygga vidare på Jared Bowen och kanske få in en till av Premier Leagues topp 10 bästa spelare, Rafinha eller någonting. Liksom. Då kan väl West Ham utmana.
Mm.
Annars kommer det ju vara City och Liverpool som kommer göra upp om det i 3-4 år till. Så länge Klopp och Pep är kvar så kan ingen toucha dem. Det är helt övertygad.
Jag tyckte en sak som är väldigt rolig med Klopps nya kontrakt, som är alltså inte mer att det är kul att han är kvar, utan det var när han satt på presskonferensen och berättade att det var hans fru Ulla då, som hade vid middagsbordet sagt att jo, men jag kan inte se mig lämna här.
Som inte heter Ulla Klopp.
Nej, hon heter Ulla Sandrock. Ja. Eller Sandrock.
Ja, Sandrock.
Det roliga var Therese reaktion på det namnet. Så Ulla Sandrock, en fattigmans version av Sandra Bullock. Det är väldigt kul.
Ja, det var fint.
Ja. Otroligt bra spaning, för det är verkligen... Ja. Kul.
Men fattig blir han ju inte, maken där. Stannar han för pengarna eller stannar han för att han verkligen tycker om Liverpool?
Han hade väl fått samma lön någon annanstans förutsätter jag.
I och för sig.
Så ja. Det är nog...
Ja, nej, men det jag stämmer på är liksom, varför behöver Liverpool slå igång liksom PR-maskineriet? Alltså,
tänkte faktiskt också på.
Men liksom så här, varför måste de peka liksom, det är givetvis inte Ulla Klopp som har sagt, ska du verkligen lämna Liverpool? Jag köper inte det alls. Och så här, Jürgen ber inte om mer pengar, bara så här, han är överlägset bäst betald i hela klubben. Jag vet inte, det är någonting som är så här, jag fattar att alla Liverpool är glada, det är ju gud, det är den absolut bästa nyheten, är viktigare än att Salah förlänger eller att Klopp förlänger. Och det är ju en framgångsgaranti. Mm. Men varför har liksom Per Schlingmann suttit och dragit i trådarna om hur det ska kommuniceras?
Per Schlingmann låg överst.
Jag kollade ju upp fattigmans Sandra Bullock, och hon skriver ju barnböcker om fotboll. Jag tänker ifall det är något sånt, att hon måste liksom kickstarta hennes karriär. Börja få upp bokförsäljningen i Liverpool.
Mm, just det.
Det är bra. Fame by association, det är alltid trivsamt.
Ja.
Så folk brukar säga till mig att jag är kompis med Petter Landén.
Ja, det brukar de säga till mig också.
Det är
I treasure it.
Och det är så jag går runt om dagen. Alltså, ekonomiskt.
Men,
alla mina sponsorkontrakt tack vare att jag är kompis med Petter.
Ja, det är sant. Men jag tänkte på det här, just skillnaden mellan City och Liverpool och mellan Guardiola och Klopp. Så, jag vet, vem var det som uppmärksammade? Jag tror det var Petter som skickade den här tweeten. Som visar att Daily Telegraphs Luke Edwards för ett år sedan skrev att det är dåligt om City vinner kvadrupen på grund av Pep Guardiolas side are in danger of obliterating the competitive nature of Premier League. Det var mars 2021. Nu däremot så menar Edwards att vi ska hylla Liverpools kvadrupeljakt, för de är ett av de bästa lagen någonsin. Han skriver, no matter your allegiance, football fans should be savoring what Jürgen Klopp is doing and cheer Liverpool on towards the quadruple. Det är årets roligaste tweet, eller?
Ska vi börja med att säga att Luke Edwards är ju en total dåre på alla sätt och vis. Han är ju Newcastle-korrespondent och han...
Han är Northern Football-korrespondent,
ja.
Va?
Ja, precis.
Men han är ju Newcastle, uttalad Newcastle-supporter. Ja. Och stod väl och dansade till någon Saudi-låt sådär på Twitter. Och har verkligen, det är såhär, sportswashing aside, what Saudis have done with Newcastle, it's really impressive. Typ. Man bara, okej. That's not sportswashing aside.
Nej, det är ju verkligen så att säga vad man vill om rasism, men...
Ja.
Ja.
Det är ju såklart, han är ju en total dåre. Sen hade han ju, hans försvar till det han menade var att City var så bra, att de var så mycket bättre, att de har ju vunnit varenda titel, och skulle de ta kvadruppen, ja då är det inget annat lag som får vinna någonting. Men att Liverpool är ju inte så bra som City är, så skulle de vinna så skulle det bevisa att man kan utmana City, typ. Det var hans poäng. Alltså, sen var det en dålig poäng.
Det är inte ett superförsvar.
Det är så himla konstigt att kunna ta upp problematiken med Citys ägare. Både liksom i originalkrönikan för ett år sedan om City vinner kvadruppen och den med Liverpool nu. Att det är så här, att verkligen problematisera kring Citys ägande och liksom att de är liksom bad guys och Liverpool är good guys. Men han gör ju inte det. Alltså, det är verkligen som att liksom ha öppet mål och sen bara dunka den ut till inkast. Liksom. Jag förstår inte, för att hade han bara gjort den poängen så hade det funnits i alla fall liksom en poäng som jag tror att många hade kunnat sluta upp bakom.
Ja, men då hade man kunnat säga såhär, ja, du har ju en poäng sen, men ändå, han har en poäng liksom.
Jo, men då skulle han ha en poäng.
Ja, nu är det ju ingen poäng.
Nej, men alltså jag funderar på om det bara är rage bait liksom. Alltså, ja. Det känns, jag har inte sett så mycket av Luke Edwards innan, men sen kommer så här sportswashing aside och han liksom håller på så här. Han kanske bara håller på att bygga upp liksom en internetpersona som
han var ju också en stor försvarare av Steve Bruce. Det är så här, någon form av någonting har ju slagit slint.
Men det är annars en samtida beprövad taktik. Säg någonting väldigt kontroversiellt och sen så backa.
Fast det är ju inte jättekontroversiellt. Alltså, ragebaita mot City-fansen, det han borde gjort tvärtom. Mm. Då hade han ju fått...
Då hade det varit en annan grej. Men, det är sant.
Ja, han är bara, jag tror bara han är dum. Alltså, han är... Dålig tänkare helt enkelt.
Kan mycket väl till och med ha glömt den där krönikan för ett år sedan.
100%. 100%.
Nej, han har ingen aning.
Så här, vänta nu, skrev inte jag... Nej, det var inget. Vi släpper det, tänkte han. Och så skrev han ändå. Guldfiskminne. Ja.
Så lite Johan Kroneman.
Johan Kroneman? Har han också skrivit?
Nej, men det är väl lite den, det stuket att så här, nu känner jag för att skriva det här, då gör jag det. Mm. Och så sen säger jag, nästa gång, då är Pan på spåret svinbra igen. Men det var inte det förra veckan, typ.
Mm. Lite rulla tärning.
Ja, det är kul.
På tal om kul och inte så stringent, så jag hamnade på eller på sajten Dreshare, eller Dreshare, alltså Dreshare, som är en sajt för Celebrity Wiki.
Dr. Dre's stol, är det där du hamnade på?
Ja, precis. Nej, alltså Share som delar. Dr. Dre delar med sig.
Inte lika roligt, men okej, kör.
Där Ulla Sandrock har då ett ganska liksom långt liksom lång wiki-bio som är den är så satans bretig. Och det är bara, men det är bara kul så här. Typ, real full birth name, Ulla Sandrock. Stage name, Ulla. Punkt. och sen så kommer det lite så här, typ ethnicity, liksom böcker hon skrivit och sånt där. Typ, namn på hennes barn och sånt där. Så här, languages known, English. Punkt. Hon är tysk. Eating habits, non-vegetarian.
Hur fan vet de det?
Smoke or drink, frågetecken. Yes, occasionally. family, parents, will update. Siblings, will update. Och då är det så här, okej, de har inte namn på föräldrar eller siblings. Men sen har de här. Bra size, 36B. Body measurements, breast, waist, hips, 38, 28, 38.
Det är, det, här, alltså, det är Dr. Dre's hemsida som sagt, han som har skrivit allt det här.
I mean, favorite celebrities, Tom Cruise och Angelina Jolie. Dream holiday destination, Santorini.
Favorite color, black.
Ja, och vet du, favorit, läser du också eller?
Ja.
Favorite shows, Friends and Orange is the new black. Favorite brands, Gucci, Prada och Chanel.
Och det jag älskar, love to do, traveling, reading books, watching football games, etc. Okej.
Okay. Alltså, some lesser known facts about Ulla Sandrock. Her husband always admires the literary skills of his wife Ulla Sandrock.
Det är för sådana här sidospår man älskar den här podden, skulle jag säga. Nu tänker jag att vi går vidare.
She also gave 50 euro each to those who are needy. Det är så jävla konstigt. Vad betyder det? She's a dog lover and her pet name is Emma. On June 20th, she went to Ibiza. Okay.
Det är starkt material.
Som sagt. Vi kommer dela den här länken.
Det här är when her spouse won the title with Dortmund, she was there with him.
Oh, stort.
Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
Matchgenomgång.
Ja, ni två är fortfarande kvar i uppenbarligen Ulla Sandrocks hemsida.
Men, ja, det är fantastiskt.
Det är kul. Men jag tänkte, jag kan gå vidare så får ni väl hoppa på då när ni känner att
det är så himla
okej,
kul.
Okej, får en till.
Men det är så himla kul att the name of her other book is Eli and Pitt, which is based on her love with children because she's fond of children.
Okay. Hot take. Jag ska göra barnböcker för att det är kul. Ja. Ja. Vi ska prata en hel del om Chelsea, tänkte jag, här i matchgenomgången. Om hur läget är i klubben och vem som eventuellt blir ny ägare. Men jag tänkte vi ska börja med själva matchen som de spelade. De gör inget mål mot Evertons enda på Goodison Park. Och kan börja med den här frågan. Är det Chelsea som är dålig i den här matchen eller är det Everton som är bra? Petter?
Ja, alltså eftersom Everton är oförmögna att vara bra så måste det ju vara Chelsea som är väldigt dåligt.
Chelseas sämsta insats hela året, det måste ha varit så alltså.
Och då har de ändå haft ett par som jag tycker är direkt svaga. Jag vet inte, det känns lite som när som när Alltså Bruno Fernandes gick ut och sa att United inte hade någonting att spela för.
Just det.
Och det, länge har ju känslan varit det med Chelsea, för att det har sett liksom så pass säkert ut. Men nu har de i allra högsta grad någonting att spela för rent matematiskt, så ligger de ju allt annat än säkert från fjärde plats just nu.
De är på tredje plats med 66 poäng. Arsenal är på fjärde med 63 och Spurs på 61.
Ja, Spurs måste ju ta in 5 poäng då på 4 matcher, vilket ju är svårt, ska sägas. Men alltså den här matchen mot Everton, ja, Chelsea har så, de har 11 skott i offensivt straffområde. 9 av dem, alltså det är två lägen som är ganska bra. Det är ju Rydiger och så är det Azpilicueta. Men bortsett från det så har de, är det 9 skott inuti offensivt straffområde där den högsta expected goalen för dem är 0,08 expected goals för ett skott inifrån straffområdet. Det är fan never before seen. Hur man liksom ändå, ja, det är otroligt. Det är, de försöker ju. Alltså
ja.
det kan man inte ta ifrån dem, men sen är, ja, det är inte så att de, nej, det är ju tyvärr, det är uselt för Chelsea. Det sänkte ju mina 13 rätt på stryktipset tyvärr. Europatipset var det igår.
Men alltså, men är det bara otur, tänker du då, eller?
Nej, verkligen inte. Alltså, de kommer till skottlägen, men det är dåliga skottlägen. De är så i offside straffområde, men får inte till ett bra avslutningsläge i straffområde. Vilket innebär att det är uppenbart att Everton, som ju har blivit experter på att stå med 14 man i den lilla boxen. Men det är ändå så. De försöker, de kommer till lägen. De har ju något så här stolpe utläge liksom, som är tufft att åka på. Men ja, alltså det är ju någonting med Chelsea som sen sanktionerna infördes, så har ju Chelsea verkligen, det har ju gått ut för.
Ja, men det är en håglöshet i dem nu.
Ja, men det, jag tyckte ändå så att även de började ju halka efter lite grann bakom City och Liverpool, vilket var väntat. När de var på samma nivå i höstas så såg man ju ändå tendenser till att, jo, men Liverpool och City är bättre. De är ett snäpp högre upp, och så det är rimligt att de är lite lägre ner. Nu börjar de ju halka ner väldigt mycket lägre än så, att de till och med är snarare på nivån Arsenal Spurs. För de var ju, när vi hade den här härliga listan i vintras, där det var really good, really good, pretty good, shit, really shit. Då var ju ändå Chelsea pretty good, men nu är de ju på gränsen mellan shit och shit och pretty good. Liksom.
Ja, men alltså, jag förstår, men för det är den enda förklaringen jag liksom egentligen landar i. För precis som du säger, alltså, det är inte så att det saknas lägen, även om lägena är liksom svaga och Everton försvarar lågt och allting. Den håglösheten som du också pratar om, Jocke, alltså det är ju bara de här spelarna, nu snackas om Rydiger ska ju typ vara klar, han lämnar, det är klart va, visst bekräftade Tuchel eller?
Jag såg inte det, sorry.
Jag får nästan googla det i realtid, vi gör det.
Pratar du ska jag googla det.
Ja.
Men det går ju, de får ju inte signa honom.
Nej, precis. Nej, men alltså nu om de skulle köpas upp, det kanske skulle hinna
ta
kontakt med en annan klubb.
Ja, det verkar som att they decided to leave at the end of the season.
Ja, och liksom Christensen är också på väg bort, och det är ju jättemycket tveksamhet kring alla andra. Det är som att spelarna redan nu är så här, okej, vi kommer inte vinna, allting verkar klart med Champions League ändå. FA Cup-finalen, det är kanske det enda de bryr sig om då. Men att det är liksom, de vet inte vilken klubb de spelar för. De vet inte var det är på väg och om de ens vill vara en del av det. För det är det enda jag kan liksom landa i, att de liksom, alltså som är förklaringen till varför de har blivit ett av de sämsta lagen i England.
Det måste vara en sån jävla bizarr situation att sitta i som spelare också, liksom att ha varit med. Alltså, ja.
Jo, men verkligen. De vet, det är så himla mycket oro och förvirring runt Chelsea, så det är inte konstigt att det har blivit så här riktigt, utan det är nog ganska väntat liksom att de att
det... Jo, är det inte nästan liksom uppseendeväckande dåligt ändå? Jo, alltså, det är ju andra ändå.
Kanske, men det är så himla svårt, måste vara så himla svårt. Det är så svårt att sätta sig in i den här situationen såklart, men det måste vara så himla svårt att motivera sig bra för spelarna och för Tuchel liksom, att när man inte vet vad fan det är som ska hända. Nu är ju klubben är ju någonstans, den är ju i ett fritt fall. Sen var någonstans de landar och blir plockade, det är ju en annan femma, men man vet ju inte vad som händer.
Nej.
Det kan ju mycket väl vara så att de är bara mitt i ett fall och det kan landa vart som helst liksom. Och då är det så himla svårt att... Ja.
Det kan ju också vara att alltså de gjorde faktiskt en väldigt bra match på Santiago Bernabeu.
Ja, ja.
Och det var liksom det var det stora som man sett fram emot, och liksom det var målet med säsongen någonstans, att fortsätta liksom trumma på där, och när det sprack trots den insatsen som är väldigt bra, så gick liksom bara luften ur. För att visst, sen det säger du ju så här, de har ju slagit Crystal Palace i FA-cupens semifinal. Jag kan säga så inte en sekund av det. Men de var ju håglösa mot Arsenal, vann knappt mot ett decimerat West Ham. Även om det var sent som mål, ja, det var just efter röda kortet som målet kom. Och sen så är det 1-1 mot United där de inte ser ut att bry sig. Var det den minst intressanta matchen mellan United och Chelsea på 2000-talet?
Det är bra spaning, jag håller med. Det kan det mycket väl ha varit faktiskt.
Ja, alltså det bara kändes som att ingen brydde sig. Inte ens liksom fransen till de här lagen. Att det var så här, ja, skitsamma.
Mm.
Liksom.
Ja, lite.
Och sen detta. Så det är väl bara att luften har gått ur. Och det är ju precis som... Alltså, gud vad jag kommer låta som en bitter, dålig förlorare nu. Men... Villarreal-lottning, Spurs plötsliga formtapp och ett Chelsea som inte bryr sig. Lucky, lucky Liverpool. Alltså.
Men om vi ska stanna kvar i Chelsea lite, så är det, hur går det med här med de nya ägarna då? För att det såg ju som att, säger man, Bowley Group, som även är delägare i baseballlaget Los Angeles Dodgers, verkar bli frontrunner för att ta över Chelsea. Men sen inkom ju då ett sent bud från Sir Jim Ratcliffe på 4 miljarder pund. Eller ja, en tiondel av priset för Twitter om man nu ska vara sån. Det vinklas i alla fall som ett engelskt köp av en engelsk klubb, väldigt Brexit-kompatibelt. Men det verkar ju finnas lite så här intressenter som kommer in i Chelsea på lite olika sätt. Så jag undrar, vad händer där just nu, Pontus?
Ja, nej men det nu pekar väl allt på att det blir Jim Ratcliffe. Känd Manchester United-supporter som barnsben.
Och det här budet kom in, vad var det, 4 veckor efter att det var stopp för att lämna bud dessutom.
Ja, exakt. Jag vet inte riktigt vart de ligger i den här processen, men vad man läser så är det ju, men verkar det som att det är han som är, ja, men närmast att köpa, och att det ska liksom vara, han leder verkligen frontrunner liksom. Så det blir ju väldigt spännande. Han är väl Storbritanniens rikaste man. Så där finns väl upplagt för att, ja, men lite upplagt för att kunna fortsätta på den här vägen. De har varit med en väldigt stark ägare. Men å andra sidan så brittiska ägare tenderar ju att kanske inte ha den, vara lika lika slänga iväg pengar på samma sätt som andra. Liksom. Och det ska man ju veta, att skillnaden då med en Jim Ratcliffe som går in och tar över det som ett företag. Alltså anledningen till att Roman Abramovich köpte Chelsea var ju, det finns två. Chelsea-fans säger att det är för att han gillar fotboll. Och alla andra säger att jo, men det är sportswashing. Och där, då ska man ju komma ihåg att någon som köper en klubb för att han gillar fotboll eller för att sportswasha bryr sig inte så mycket om det finansiella resultatet. En ägare som går in för att äga en klubb ur ett business-synpunkt, där kommer det alltid handla om att det ska vara svarta siffror på den sista raden. Liksom. Det ska gå plus. Så där, det är ju en väldig skillnad jämfört med Abramovic.
Det är lite knepigt också i en liga där vi har just sett fantasisummor kastas in i klubbar. Så är det här.
Ja, men det är inte så att Abu Dhabi Group eller Saudis penningtvättfond vill, alltså de bryr sig om att gå plus. Det är inte det det handlar om. De vill gå plus för att annars blir de straffade av FFP. Men de bryr sig inte. Det handlar inte därför de äger klubbarna. De äger inte det för att det ska vara en positiv affär för dem. De vill göra det för att deras varumärken ska synas och att folk ska tycka att deras länder är bra att göra affärer med. Liksom. Men Jim Ratcliffe kommer ju inte gå in där för att sportwasha England. Alltså, utan där handlar det snarare om att göra en bra business och kunna tjäna pengar på det här. Och då är vi ju helt plötsligt i någon annanstans, och då blir det en annan typ av investeringar från Chelsea framöver, tror jag.
Vad säger du, Peter?
Det ska ju sägas att han äger ju franska klubben Nice sedan 2019, och sen han gick in där så har ju Nice varje sommarfönster i alla fall ganska tydligt spenderat mer än vad de har sålt för. Så han verkar ju inte helt oambitiös ändå utifrån det perspektivet. Och han är ju delägare i flera andra så här sports. Så FC Lausanne Sport, fotbollsklubb i Schweiz, även Mercedes, alltså Formel 1-stallet, har han pengar i. Så att han verkar ju faktiskt vara väldigt intresserad av sport på riktigt. Och som du säger, det är väl ingen... Att det inte kommer vara exakt samma investeringar, nej, det håller jag med om. Men det kanske faktiskt finns en vilja från honom att pumpa in pengar för att nå sportslig framgång, för att han verkar bry sig om det.
Ja, det går ju inte att komma någonstans utan att investera. Det måste man göra. Alltså, du kommer ju, om du kan inte... Det är väldigt svårt att smyga sig fram på den här marknaden. Du behöver nästan investera för att nå framgång. Men på sikt så är det ju en annan... Ja, så är det... Ja, man... Det, jag tror att det kommer bli en annan typ av ägandeskap än vad Roman Abramovich haft.
Mm. Å andra sidan, skulle det här kunna vara någon form av sportswashing då? För att alltså, Jim Ratcliffe äger ju företaget Ineos. Alltså det är kemikalieföretag. Alltså... Chemicals Company. Och det är, de produkter är chemical substances, petrochemicals och plastics. Och jag läser här bara på kort på hans Wikipedia-sida att han har fått mycket kritik för environmental pollution. An analysis of data from the Environment Agency reveals the plant in Middlesbrough clocked up to 176 permit violations between 2014 and 2017. Det kanske är det är liksom en ny form av sportswashing. Istället för en totalitära regim så handlar det om att man förgiftar jordklotet.
Ja, det här är ju väldigt on brand med tanke på att det är 60 grader varmt i Indien just nu.
Mm.
Så kudos, det är ny sportswashing. Bra ja. Fångat, Petter.
Ja, han är född i en ort som heter Failsworth också.
Men han kan, alltså det är klart att det kan finnas sportwashing saker runt det också. Alltså,
det här är ju rena spekulationer.
Ja.
Liksom. Men det är ju bara en intressant tanke att det kan ju finnas ett sånt motiv om man är villig att se ditåt, så att säga. Mm.
Men det är väldigt kul med just Jim Ratcliffe han var ju en av dem som alltså en av de största finansiella backarna för Brexit. Alltså att han, vad säger man, backing, men han var men han investerade väldigt mycket pengar i Brexit-kampanjen.
Mycket lobbyistpengar helt enkelt. Ja.
Han var inte Remain.
Nej, det var han verkligen inte. Men han var en av dem som la in mest pengar för att kampanja för Brexit. Och då när 2020, när det blev klart att de skulle gå ur EU, eller då de gick ur.
Va? Då de gick ur, det var klart tidigare.
Då flyttade han till Monaco.
Ja, vad de håller på, de här människorna. Vi går vidare lite, klockan börjar rinna på här. Så på tal om fjärdeplatsen, så Spurs Leicester slutar 3-1. Och det följer även när West Ham förlorar med 1-2 mot Arsenal. Så både Arsenal och Spurs vann. Och jag tänkte, i Spurs så Son har de efter rätt gjort fler icke-straffmål än Mo Salah nu.
Mm.
Ja, så att det är ju...
Ja, kanske gjort.
Ja. Vem var det? Det var någon av er som påpekade det här. Var det du, Petter?
Ja, det var jag som påpekade. Som ni märker så är jag på en kampanj att knäcka Liverpool här.
Ja, det märks väldigt tydligt.
Aldrig hänt förut. Jag är i chock.
Jag tänker inte ens dölja mina motiv bakom podwashing. Nej, men vad fan, det intressanta med det, den faktan är att jag tror det egentligen talar om hur ganska underskattad Son är som spelare. Han nämns liksom egentligen aldrig i någon slags samtal om Premier Leagues bästa spelare, men konsekvent när man slår ut det alla de här åren i Spurs, fan vilken sanslöst hög nivå han hållit trots Tottenhams liksom berg- och dalbana.
Ja, en konstant i den där klubben faktiskt.
Ja, men alltså, liksom även när Harry Kane var liksom, hans huvud var annorstädes, så var ju liksom Son där och gör sitt jobb och gör sina mål och är så jävla nyttig. Och det är lite samma, ibland tänker jag att det skulle vara lite samma diskussion som det har varit med om Aguero hade spelat i ett lag med röd tröja istället för den ljusblå, så hade vi nog pratat om honom på ett annorlunda sätt, som kanske den absolut största.
Fan vad du hatar Liverpool, Petter.
Ja, men även United. Jag hatar United.
Ja, det är sant. Så, just alltså, så länge det är rött i nordvästra England.
Jag vet, mitt hat behöver inte begränsas, Jocke. Det finns jättemycket hat liksom, som kan fördelas på flera olika lag och personer och platser och allting. Liksom.
Jag brukar säga till mitt barn att kärlek är en konstant. Det är liksom, ja. Man ger båda barnen lika mycket. Men du känner att hatet är konstant för dig. Du kan ge lika mycket hat till alla.
Ja, men liksom, hatet är det enda som det finns, alltså som ju mer jag delar med mig av det, desto mer, alltså,
för det
mer
givande
det, liksom. Det är som på tal om barn då, att det var, fan var det i något sammanhang så sa min sambo att så här, lust är en jättebra liksom, källa till inlärning, att man känner lust och glädje, så sa jag, ja, nästan lika bra som skam. vad ska jag säga? Jag bara känner att fan sån jag landar i det, vilken gravt underskattad spelare. Nu har han ju liksom, för att han är Tottenham och spelar inga titlar att visa upp. men jag tycker ändå, fan, är det en av Premier Leagues absolut bästa spelare de senaste 5 åren? Han måste nästan vara topp 10, va?
Ja, men det kan man väl nog absolut argumentera för.
Det är svårt att argumentera mot i alla fall.
Ja, absolut. Jag håller ju fortfarande Kane som en bättre fotbollsspelare än sån, men Han är ju, det är uppenbart att sån är fantastisk fotbollsspelare som går in i de flesta lagen.
Om han är mest underskattad 11 på 00-talet, så måste ju sånt ta en plats i en sån, va?
Ja, det är väl, jag vet inte vilka det är som underskattar honom.
Liverpool och United fans, de
gör de. Ja, gud, vi hatar sånt.
Alla brittiska pandits.
Ja, men han är inte britt, så det är ju sådär. Alltså, men om man ska bortse från
bort från the usual suspects.
Ja, men bortse från brittiska pandits. För jag skulle väl typ slänga in Jamie Vardy i en sån kategori liksom. Men bland brittiska pandits så är han väl inte underskattad liksom. Men i menar man, så är han nog det.
Men om vi tar en sista fråga på fjärdeplatsen, så vill jag att ni rankar. Vem kommer 3, vem kommer 4, vem kommer 5 när säsongen är över? Kör, Petter.
Chelsea, Arsenal,
Spurs.
Ja, och West Ham då.
West Ham tar du för Spurs. Ja,
okay. Chelsea, Spurs, Arsenal. Jag tror Spurs vinner mot Arsenal i derbyt.
Nu tar vi och kikar lite grann på matchen mellan Leeds och City. City vann väntat 0-4. Men det jag tänkte fråga här, kommer Leeds att klara sig? De såg ut att klara sig.
Det gör de inte, va? Nu är det de som ryker.
Nu är, jag ska bara uppdatera alla här då, så är det Everton på 33 matcher, 32 poäng. Leeds 34 matcher, 34 poäng. Burnley 34, 34.
Leeds med fruktansvärd målskillnad.
De har minus 34 har de.
Ja, de har ju släppt in 72 mål nu.
Ja, flest, ett mål mer än Norwich.
Ja, och jag har gått tillbaka till typ 2008, 2009, innan det har jag inte koll. Men sen dess så är det, har Fulham släppt in 85 mål en säsong. Vilket ju är brutalt mycket mål. Leeds släpper väl inte in 13 mål på 4 matcher. Inte omöjligt, men
det kan hända.
Det kan hända. Men
de möter ju Arsenal och andra.
Så ja, men omöjligt är det inte, men det kommer nog inte hända, men det är fortfarande brutala siffror för ett lag som inte säkert kommer åka ut. Men ser man till jag vet inte, jag tror att Leeds kan nog få det rätt hett om öronen, för Burnley ser ut att vara alltså on a fucking high.
3 matcher i rad med vinst. Det är bra.
Fina Michael Jackson.
Men alltså Leeds mot City, de är total utspelning, eller vad, fanns det någonting i Leeds?
Nej, alltså, jag tyckte första halvlek tycker jag Leeds är ganska bra med faktiskt. Långa stunder. Just det var nog skönt, alltså jag förstod allting bra Bielsa gjorde, men det var nog faktiskt rätt tid att byta. Det kändes som att skador och trötthet, jag har varit inne på det förut, att det kändes som att Bielsas krav och Leeds resurser krockade till slut liksom, och var en sån fruktansvärd downwards spiral. Jesse March har ändå fått ganska bra ordning. Alltså grejen är, det är det som är så himla konstigt, de är indragna där, för tittade på Leeds alltså resultat fram till City-förlusten, så förutom, de torskar tungt mot Villa i mitten på mars, men sen så har de seger mot Norwich, seger mot Wolves, oavgjort mot Southampton, seger mot Watford, oavgjort mot Crystal Palace. Så det är ju inte dåligt, alltså för ett lag i en lite prekär situation. Och ändå så sitter de i skiten när Everton har förlorat mot allt som kastar en skugga utom United och Chelsea. Fan, har de hamnat här liksom?
Ja. Ja, det är sjukt faktiskt.
Men det är ju, det går, alltså det är ju uppenbart att du kan inte försvara, alltså, för att även om du är fredig framåt och det finns liksom Rafinha, en av Premier Leagues 10 bästa spelare och allting liksom att förlita sig på, så släpper du in liksom, är Luke Ayling din bästa försvarare, så kommer du vara i trubbel. Det är alldeles uppenbart.
Om ni ska ta plats 16, 17, 18 då, Burnley, Leeds, Everton, vilken ordning kommer de i?
Burnley, Everton, Leeds.
Peter?
Burnley, Leeds, Everton, precis den som är.
Får vi se. Vi hinner med en match till innan vi slutar. Newcastle, Liverpool 0-1. Enda laget som är bättre än Newcastle 2022 är just Liverpool, så det var väl inte helt oväntat att de skulle vinna. Det var ett rotationslag som Liverpool satte på plan, och Klopp efteråt hyllade framförallt James Milner. Vad säger du om matchen, Pontus?
Det är så jävla enkelt att hylla Milner, alltså, ja, han hade ju en jättebra match, alltså, verkligen, men alltså, Naby Keita var ju bättre.
Och han som gjorde målet också.
Ja, exakt. Så, och det blir ju alltid den, hela den, det blir alltid så där att, jo men, spela Milner, då får han sina hyllningar liksom. Nej, det är ett resultat, det är fullständigt missvisande resultat. Det borde bli 5-0 till Liverpool. Newcastle gör vissa saker jättebra. De har en bra hög press som är spännande, som säkert kan liksom sätta vissa käppar i hjulet på City, men det kan också bli 7-0 till City. Alltså, Liverpool, att det blir 1-0 är, det är jättemycket i underkant. Vad blev det i skott? 24-4 i skott till Liverpools del liksom.
Det är ju faktiskt det man landar i, alltså, tycker jag efter matchen, att så här, fan, Liverpool är ett rasande bra försvarslag, alltså. Det känns ändå som att Saint-Maximin kan liksom göra sin gubbe hur lätt som helst, och det finns liksom bra djupledshot i Newcastle, men Liverpool hamnar, förutom Almiron, det som dömdes bort rätt för offside, hamnar ju inte Liverpool i direkt några riktigt jobbiga lägen.
Nej. Det var ju väldigt chill. Newcastle hade 4 skott. Alla 4 var utanför straffområdet. Det var frisparken där, just det. Sen var det ett jättedåligt skott av Valencia, Saint-Maximin som gick utanför. Ett jättedåligt skott av Bruno, just det. Ja. Nej, det var, jag hade 18 skott i offensivt straffområde. Att det blir ett mål är helt sinnessjukt. Och det var jättenervöst, för man visste ju att, ja, men Saint-Maximin är en, det räcker med en chans, eller så, han kan göra sin gubbe. Och när han sätter in Chris Wood på slutet och får en frispark, så ja, studsar bollen fel, då kan det bli mål. Men nej, 1-0 är missvisande för hur det såg ut. Liverpool var extremt bra faktiskt.
Verkligen. Och det är väl lite, alltså, det är precis som du säger med City-matchen, det skulle liksom, visst faller liksom korten så, för att Saint-Maximin kan ju glida igenom liksom, och då kan du liksom ringa ganska snabbt bakom Ederson. Men i normal fall ska City ha en liknande insats mot Newcastle som Liverpool hade egentligen.
Ja.
Jag tänkte på den där grejen vi pratade om tidigare i veckan också. Sidospår kan vi avsluta med. Men RMC Sport skrev att Sadio Mané is officially Benzema's number one rival for the Ballon d'Or. Whoever wins the Champions League is a final decider where the award will end up. Det var ju roligt. Pontus, hur många bara i Liverpool är bättre än Sadio Mané?
Ja, men Salah är ju det. Van Dijk är det. Alisson och Trent är det. Och sen så tycker jag Thiago senaste månaderna är det också. Så jag skulle säga att han nog inte är topp 5 i Liverpool.
Nej, så det är, de är lite fel ute.
Sen är ju jättebra vår liksom. Men han har en jättebra vår på samma sätt som Luis Diaz har en jättebra vår. Eller kanske lite bättre till och med. Men han är inte Liverpools bästa spelare. Och det är klart att han inte ska Ballon d'Or. Alltså.
Peter, formulerat som en enda siffra, hur många i City är bättre än Sadio Mané?
Vi har väl 18 i truppen då. Anfallare är inga, som inte har några. Svårt. Men ungefär, jag skulle säga något liknande. Alltså i antal. De Bruyne, Bernardo, Ederson. Går väl att argumentera för. Konstigt nog, alltså så här, ibland känns det som faktiskt att Liverpool har fler individuellt skickliga spelare. City har så himla bra i systemet liksom. men jag skulle säga kanske fyra bättre då.
Ja, jag skulle säga Rodri, De Bruyne, Bernardo, Cancelo kanske. Typ. Mm.
Precis. Alltså jag kan ju inte titta objektivt på Phil Foden liksom.
Nej.
Så att jag avstår att kommentera det. Men däremot skulle det inte vara skönt om Sadio Mané vinner, för att liksom, då kan vi bara skita i det här priset för all framtid.
Jag hoppas att alltså, Benzema
vinner. Premier Leagues 54 bästa spelare vinner Ballon d'Or. Who gives? Sen skiter vi i det.
Det sista vi pratar om idag är helgen förstås. Liverpool har ju sin match mot Spurs på lördag och City Newcastle. Hur går det för Liverpool mot Spurs?
Det blir jättesvårt, tror jag. Mm.
Det kommer gå jättebra. Det kommer gå jättebra för Liverpool.
Jag tror det blir en tuff match, verkligen. Och det är väl det är positivt, det är hemma i alla fall. Mm. På Anfield en lördagkväll.
Ja, 20:45.
Kan bli fylla. Så nej, men Spurs är jättebra och jättebra på, jag tror de har ett jättebra bygge för att kontra på Liverpool och utnyttja de luckorna som finns. Son kommer ha fyra frilägen typ. Så det jag tror det blir en jättetuff match, men måste vinna. Förlorar vi den så är det ju kört liksom.
Verkligen.
Så nervös väntan.
För City kommer ju absolut inte förlora hemma mot Newcastle, tänker jag.
Nope.
Nej, City kan fucka upp, det vet vi. Men nej, i normalfall ska de inte göra det. Men det här är väl sista chansen City har till att Liverpool tappar poäng i ligan den här säsongen, va?
Mm. Villa borta på tisdag, va?
Mm. Och sen så Southampton borta tre dagar efter FA Cup-finalen. Så visst, schemamässigt absolut, men i övrigt nej.
Just det, sen avslutar de mot Wolves där sista från maj. Då är det helgen ligan avgörs där, som vi brukar säga. Det säger vi varje vecka. I helgen avgörs det.
Ja.
Ja, det blir roligt. Vi följer på Twitter och ser hur det går då. Med era kollektiva meltdown som ni kommer att ha.
Ja.
Kul. Ser väl risken för att City ska tappa poäng mot Newcastle som obefintlig, va?
Mm. Vi kan inte sitta här och vara låg energi och antingsa varandra. Det är så jävla dåligt.
Det är väldigt tråkigt. Men det är också så att de flesta brukar stänga av sista minuten ändå, så de missade det där. Men vad kul! Ja,
Vi hör inte detta, men fortsätt med det.
Vi ska fortsätta med det. Vi ses nästa vecka då.
Det gör vi. På återhörande.
Ciao!
Era vänner i Kick and Rush.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.